Hej och välkomna till Medier och demokratipodden avsnitt 11. Idag ska vi prata om sällananvändare av nyheter och ha med oss Ulrika Andersson, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, som har forskat på det här i projektet Medieborgare i nyhetsskugga. Hej Ulrika och välkommen hit.
Hej, stort tack.
Kan inte du börja med att berätta lite om det här projektet och de olika delarna?
Det var ju så att det väcktes en, vi blev lite nyfikna på det här med sällananvändare som det ofta pratas om i, åtminstone i forskning men även i branschen. Så. Och vi ville göra ett projekt som handlade om det och det har vi gjort i tre olika delstudier där vi dels har tittat på använder oss av en nationell undersökning och för att kunna urskilja liksom hur stor andel är egentligen sällananvändare och vad kännetecknar den gruppen. Och sen har vi gjort fokusgruppsintervjuer, dels med ett lite bredare fokus på vad man, ja, om den egna nyhetsanvändningen, hur man resonerar kring den och vad som gör att man kanske inte tar del av nyheter så ofta. Och sen i den sista delstudien så har vi fokuserat mer på specifika bevakningsområden och hur man uppfattar dessa ur lite olika perspektiv.
Och de här sällananvändarna då, hur har ni definierat dem? Vilka räknas?
Ja, precis. Där har vi har definierat dem som personer som tar del av nyheter mer sällan än en dag per vecka. Det ser ju lite olika ut om man tittar på den internationella forskningen, hur gränsdragningen är gjord. Men ofta så hamnar man där någonstans att sällananvändare eller nyhetsundvikare som man ofta använder som begrepp i den internationella forskningen är mer sällan än varje vecka i alla fall. Så att den gränsen har vi satt. Åtminstone när vi har använt de här kvantitativa studierna, den nationella studien som vi har tittat på.
Och ni har valt att inte använda just nyhetsundvikare som begrepp. Varför då?
Precis, därför att vi tycker att det är ett något missvisande begrepp, därför att nyhetsundvikande det signalerar någonstans att det är ett medvetet val som man gör att för aktivt liksom undvika nyheter, och det är det väldigt få människor som gör, och även om man skulle försöka undvika nyheter så är det väldigt svårt att faktiskt inte stöta på någonting alls så som medielandskapet ser ut nu. Det var man än vänder sig så dyker det upp nyheter någonstans. Så att sällananvändare kände vi var ett bättre begrepp som nog är mer rättvisande också till beskrivning av den här gruppen som inte tar del av nyheter så ofta.
Och vilka är de här sällananvändarna då? Vad är det som karaktäriserar dem?
De är, när vi tittar på, vi har utgått från den nationella SOM-undersökningen som genomförs varje år och tittat dels följt gruppen sällananvändare över tid för att se om den har ökat eller inte. Och sen även tittat på vad är karaktäristiskt för den här gruppen. Och då kan vi se att det finns en något högre frekvens av män än kvinnor i den här gruppen. Något högre andel lågutbildade, huvudsakligen uppvuxna i Sverige, vill säga. Men också man har en låg hushållsinkomst, förvärvsarbetar, men också studenter så hittar vi den gruppen. Men också det här att man är lite mindre nöjd med livet än de som är mer frekventa nyhetsanvändare, och att man har lägre tillit till andra människor och lite mindre nöjda med hur demokratin fungerar i Sverige. Så det kanske är lite mer, en grupp som har lite mer kritisk bild på samhället.
Och hur fördelar de sig i ålder? Är de unga
precis,
eller gamla?
Eller? Ja, men de är oftare yngre under 40, ofta under 30 också.
Just det. Och hur många rör det sig om? Är det en grupp som har ökat på senare tid, eller?
Det är ju det som har sagts inom internationell forskning, att andelen sällananvändare eller nyhetsundvikare som man då använder internationellt har ökat över tid. Men det är ingenting som vi har kunnat se i våra nationella undersökningar som görs på SOM-institutet. Det är ungefär en 4% som aldrig, eller ja, sällan eller aldrig tar del av nyheter, bland då unga som är under 30. Och den andelen har legat relativt konstant över tid, även när man backar bakåt till 90-talet. Så att har inte skett någon ökning där. Däremot så kan man se att det är en väldigt tydlig förändring i vilka medier man väljer att ta del av. Skulle man bara titta på traditionella nyhetsmedier som radio, tv, dagspress, både papper och nyhetssajt, då har i så fall andelen sällananvändare ökat. Men när man kompletterar med andelen som säger att de tar del av nyheter i sociala medier, då kommer man upp till samma nivå som man har legat på även för 10, 20, 30 år sedan. Så att sociala medier spelar en väldigt viktig roll bland yngre vuxna för att kompensera i nyhetsanvändningen.
Och vad är det som gör att sociala medier är så viktigt för den här gruppen?
Det är ju en grupp som är väldigt aktiva där. Där kan man ju säga att man kan ju fråga då liksom, men är det verkligen nyheter och är det nyhetsmedier som de tar del av då där? Och där har vi gjort en undersökning i medborgarpanelen som finns på SOM-institutet, där vi frågade dels hur ofta man tar del av nyheter i sociala medier och vad det är för typ av nyheter. Vad kommer nyheterna ifrån och vad handlar de om? Och den stora majoriteten, det är de traditionella nyhetsmedierna. Det är Aftonbladet, det är SVT, alltså nyhetssajterna då. Och det är traditionella ämnen, politik, ekonomi, sportnyheter och allt sånt. Så att det ser väldigt likt ut. Så därför känner jag mig väldigt trygg med att säga att nyhetsanvändning i sociala medier, handlar verkligen om nyheter.
Just det, men du sa det tidigare att de är ganska få, de här sällananvändare. Varför är det viktigt att lära sig mer om dem ändå?
Framförallt är det viktigt. Jag tänker att den här gruppen som kompenserar med nyheter och sociala medier. Om man skulle ta bort sociala medier helt ifrån och liksom titta, då är gruppen sällananvändare nästan dubbelt så stor. Så att det finns en liten klick där sociala medier är det huvudsakliga stället där man tar del av medier. Och då kan man tänka sig, i takt med att sociala medier får ännu större roll kanske, och den här gruppen också blir äldre, om man tar med sig det beteendet, så är det viktigt att studera den för att veta hur de här människorna beter sig, vad de tycker. Därför att de är en del av den stora allmänheten som ju medierna riktar sig till. Då behöver vi känna till den för att se om det är något. Skiljer den sig gentemot de som är regelbundna nyhetsanvändare? Om det gör det, på vilket sätt? Eller de kanske inte skiljer sig så mycket. Och då är det ju viktigt också.
Vad har du då kommit fram till i det här projektet? Vad är det som gör att sällananvändare inte vill ta del av nyheter i särskilt stor utsträckning?
Ja, där har vi ju, den frågan har vi tittat närmare på i de fokusgruppsintervjuer som vi har gjort. Och där kan jag ju säga att bland de deltagarna där så är det inte så många som räknas som sällananvändare så liksom strikt som vi har dragit gränsen i den kvantitativa undersökningen, där vi har liksom mer sällan än en dag i veckan. De ligger precis på gränsen, därför att det är någon dag i veckan eller några dagar i veckan tar de del av nyheter, de flesta av de som vi har intervjuat. Och det sker mer slumpmässigt skulle man kunna säga. Så att bara säga det om liksom den gruppen vi har tittat på. Men vi tänker ändå att de ligger tillräckligt nära sällananvändare för att de ska vara intressanta att titta på. Det vi ser där är dels när det gäller nyhetsanvändning generellt så finns det en allmän uppfattning om att det är väldigt viktigt med nyheter. Det är väldigt viktigt att ta del av nyheter och hålla sig uppdaterad. Men det finns några faktorer som gör att man av olika skäl inte gör det eller inte väljer att inte göra det. Och det handlar dels om att det finns en viss informationströtthet kan man säga, att det kommer så, man tar del av så mycket information från alla håll, och det är just det jag menar med att man inte heller ska kalla dem nyhetsundvikare, därför att det är så svårt att undvika. Men all den här informationen som kommer flödande från alla olika håll blir utmattande för en hel del personer. Och också att man upplever att nyheterna är så negativt inriktade eller fokuserar så mycket på problem och så lite på mer konstruktiva element. Liksom hur kan man lösa det här eller hur någon annan löst det här? Och just det här negativa perspektivet får en del att må ja, ganska dåligt faktiskt. Att man av det skälet försöker välja bort nyheter i den mån det går. Men sen också, och som är en viktig aspekt, att man inte riktigt, alltså det här är en grupp som är väldigt källkritiska och att de någonstans inte riktigt vet om det finns någon dold agenda bakom det, liksom bakom nyheten, om journalisten har någon dold agenda eller om det finns någon ytterligare aktör bakom liksom som har ja, påverkat journalistiken på något sätt. Och det gör att man ja, är mer kritisk eller ifrågasätter mer nyheter.
Vi ska återkomma till dold agenda lite längre fram. Det har du kollat extra noga på här nu i tredje rapporten. Men det här med informationströtthet först, är det något som medierna bör ta hänsyn till i sin rapportering? Att deras nyheter kan leda till informationsutmattning?
Det är klart att nu handlar det ju om ett stort flöde som inte bara gäller nyhetsjournalistik. Så att det är klart att medierna kan inte helt kanske påverka den situationen. Men om man tänker, man kan ju påverka innehållet, hur man paketerar det och vad man väljer för vinkel och hur konstruktiv journalistiken är. För att ju mer konstruktiv den är, desto mer lättare är den att ta till sig och upplevs inte som lika utmattande. Så. Jag tror att en aspekt i det här är att vi har en generation yngre vuxna nu som har fått med sig sedan skolan ett källkritiskt perspektiv. Man jobbar mycket med det. Liksom se vem är det som står som avsändare här. Stämmer den här informationen? Kan vi kolla källor på något annat sätt? Vad har den här avsändaren för motiv med att vilja förmedla den här informationen? Och det pågår hela tiden i huvudet hos de här personerna när de möts av information. Men det är svårt att, och med det påslaget så blir det ju också ja, men till slut lite för mycket ställningstagande man behöver göra. Och där tänker jag att men genom att vara tydlig med var kommer information ifrån, att ha kanske korta nyheter, men ja, på det sättet så kan man ju minska eller se till att det man själv producerar inte upplevs som lika uttröttande hos publiken. Jag kom på en sak, ett annat resultat som vi faktiskt har sett, och det är att man reagerar, att betalväggar kan sätta liksom stopp för att man väljer att inte ta del av nyheter för att man stöter på betalväggar på nyhetssajterna.
Just det, men är det någonting som medierna borde ta hänsyn till? Betalvägarna är oftast där för att
ja,
man
precis,
måste tjäna pengar.
Det är ju det där, exakt, det är ju den här svåra balansgången. Man måste ju faktiskt ta in pengar för att kunna göra ett journalistiskt arbete, liksom för att kunna producera journalistiken. Och det kanske inte alla i allmänheten är så medvetna om. Men sen är det ju också det att det finns ju en allmän föreställning om att nyhetsmedierna verkar i liksom demokratins tjänst, i allmänhetens tjänst, man är allmänhetens företrädare och som ska granska och ställa till svars och så. Och det är de här personerna vi har intervjuat är väldigt väl medvetna om det. Och då uppkommer ju frågan om, ja, men om man nu verkar i demokratins tjänst, varför stänger man medborgarna ute ifrån den här viktiga nyhetsjournalistiken? Det är en svår balansgång, för det är klart att man behöver få in pengar, men samtidigt just vill man nå den här gruppen, och det tror jag gäller kanske yngre vuxna överlag, inte bara de som är mer sällananvändare, att det kanske ändå behöver finnas lite mer som är upplåst, som man kan ta del av. Och inte, om inte annat för att liksom märka att ja, men det här verkar ju, det här tidningen eller det här företaget står för en vettig journalistik, och då kanske jag i det långa loppet är villig att betala för det.
Det här med dold agenda då.
Mm.
Vad är det som gör att de här sällananvändarna upplever att medierna har någon typ av dold agenda eller subjektivitet?
Det handlar dels om att det inte är tydligt, eller att det inte är lätt att förstå liksom, när man lyssnar eller läser en nyhet, varför har man valt den här vinkeln på rapporteringen, eller varför man har valt det här ämnet. Och alltså det man saknar är en tydligare transparens om hur arbetet går till, vad är det som gör att man gör vissa val, och hur fungerar egentligen den professionella journalistiken? Och här tänker jag att medierna behöver bli tydligare och liksom berätta om hur man arbetar och vad man gör för att säkerställa den autonoma journalistiken, självständiga journalistiken. Men det kan vara att man upplever det som otydligt vem som står bakom ett visst uttalande eller ett visst ställningstagande i en artikel. De har ju fått titta i den sista studien vi gjorde, så har de fått titta på eller läsa några exempel på artiklar från några olika områden. Och där blir det väldigt tydligt när de lyfter fram att ja, men här skriver den här journalisten, den här rapporten visar att, då vet man vad de här uppgifterna kommer ifrån, istället för att det är så här. För då undrar de, är det journalisten som slår fast att det är så här, eller finns det något annat underlag? Det är liksom ett exempel på när man blir osäker på om det finns någon dold agenda bakom.
Just det, jag förstår det också som att det många tror att nyheterna färgas av redaktionernas eller tidningarnas ledarsida.
Precis, det har varit väldigt tydligt både i den här sista studien vi har gjort och den fokusgruppstudien som vi gjorde innan dess, som var mer bredare fokus på nyhetsanvändning. Ja, det är väldigt tydligt att det finns någon form av sammanblandning, att det är svårt att skilja eller särskilja nyhetsartiklar från vad jag skulle säga åsiktsjournalistik, med ledare och kommentarer och krönikor och så. Vilket jag tänker kanske egentligen inte är så konstigt, för de här människorna är ju ute på, men det är nyhetssajterna framförallt liksom, om de tar del av nyheter från, antingen om de går in där direkt eller om de kommer via sociala medier dit. Och där är, på de flesta sajterna så är det ju ändå så att det varvas mellan nyheter och analyser eller kommentarer. Och det kan till och med vara så att i ett om en specifik nyhet, att det ligger liksom som ett block, att det finns själva nyhetstexten och sen så kommer en analys eller så kommer en ledarkommentar. Och då läser man in på något sätt nästan automatiskt att det som man tycker i tyckarartiklarna, det ligger till grund också för vad man har valt att rapportera om eller vilken vinkel man har valt i nyheten. Så där har ju medierna ett väldigt viktigt arbete att ännu tydligare än vad man gör idag liksom tydliggöra vad som är vad och vad som är grunden för den oberoende journalistiken som man jobbar med.
Och handlar det framförallt om att liksom märka ut då vilket innehåll som är vad, eller ska man blanda mindre?
Jag tänker nog att man kanske ska blanda mindre faktiskt. Därför att det är ju ändå det märks ju ut. Sen kanske jag noterar det tydligare eller lättare eftersom jag liksom har den. Ja, men jag har ju min inriktning på forskningen så mot det här området. Så att jag vet ju om det där. Men det kanske både ska märkas tydligare, men skiljas lite mer på att det inte kommer i så tätt anslutning till varandra. För där är en sak som de här som vi intervjuat då lyfter SVT till exempel, eller Sveriges Radio, som positiva exempel. Där man får en mer ren nyhetsbevakning. Och då upplever man det som tydligare ändå, liksom vad som är vad, att här är det inte här är det mer neutralt eller oberoende när man rapporterar om nyheter från public service.
Och vad grundar sig det på då? Är det att man inte har lika mycket den typen av analystyckande ledartexter och sånt där?
Ja, jag kan nog tänka mig att det är så, utan det är liksom det är nyhet som följer på nyhet som följer på nyhet som följer på nyhet. Och att det också när det är analys så är det inte den journalisten som har skrivit det som uttrycker i jag-form, eller att Aftonbladet står för, eller för i vissa artiklar kan det vara väldigt tydligt att det är liksom medieaktören som åsikt som uttrycks, men det skrivs inte riktigt på det sättet i analyser som görs på SVT eller av Sveriges Radio.
I den här tredje delen av projektet så har du kikat på tre olika områden. Eller respondenterna får kika på tre olika områden. Sjukvård, immigration och brottslighet.
Precis.
Det visar sig då att de uppfattar den här journalistiken på olika sätt.
Mm.
Utifrån dold agenda och sådär. Bland annat nyheter om sjukvård uppfattas som mer sanna eller ärliga.
Ja, men precis. Det var väldigt spännande. För precis så är det att de här deltagarna i studien har ju liksom diskuterat då att det är så att man känner olika förtroende till exempel för olika ämnesområden, och att just nyheter om sjukvård eller sjukvårdsbevakningen har man stort förtroende för, och man upplever också den som mer ärlig, och de exempel som de här deltagarna då gav det, dels att, ja, men att medierna berättar, någon beskrev det som den bittra sanningen om hur det fungerar inom vården, att man inte himlar med att det är personalbrist eller att det kanske är dåliga löner och liknande, utan att man berättar det, att man inte bara fokuserar på att åh, det här är så fantastiskt här och vi gör det så bra på våran avdelning här, utan att man liksom berättar så som det förhåller sig, vilket ju egentligen är lite spännande, för att det går ju lite grann emot den här bilden av att nyheterna är så negativa. Men på vissa områden är det okej att de lyfter problem då. Och där har jag en liten fundering på, för sjukvården är ju den institution i samhället som har överlägset som människor har störst förtroende för. Och det är någonting som ligger nära oss. Alltså, förr eller senare så har vi alla kontakt med sjukvården och vi vet hur det fungerar. Och för de allra flesta av oss så funkar det bra. Och då tror jag att det stora förtroendet lite grann tippar över även på nyhetsjournalistiken om sjukvård. Även om då journalistiken lyfter upp problem som finns.
Ja, för sen när det kommer till immigration då, så är det väl snarare motsatsen. Där var det många som inte tyckte att journalistiken var ärlig. Eller...
Ja, nej, men precis. Där kom ju det här med dold agenda in mycket tydligare. Och jag ska säga det, det är inte så att man upplever att journalister ljuger. Så är det inte, men att... man ifrågasätter vad liksom motivet till det man tar upp och de perspektiven som man väljer, vad motivet till det är. Men här när det gäller immigration så fanns det en liten tendens, kan jag säga. Vi pratade ju inte alls om deltagarnas liksom, politiska åsikter, så, för att det var liksom sagt att det ska lämnas utanför rummet, utan här tittar vi på nyheterna, nyhetsartiklarna. Men det gick ändå att höra en viss koppling mellan var man själv står i liksom, immigrationsfrågan och hur man betraktar journalistiken. De som var lite mer att ja, men det kanske har kommit en hel del människor, då knyter man tillbaka till den stora flyktingvågen som var 2015. Men det kanske har kommit lite många, det kanske blev lite svårt. Och då upplever man att medierna försöker kompensera åt den kritik som hörs i debatten. Att okej, nu är det mycket kritik mot hur svensk invandringspolitik förs. Ja, men då tar vi och fokuserar på positiva saker som att här har den här kommunen lyckats väl med ett integrationsprojekt, eller här har så många ensamkommande fått jobb efter gymnasielagen och så. Att man väljer, att medierna medvetet väljer att lyfta det positiva, vilket inte är något. Alltså, det är inga felaktigheter i det som skrivs, men man upplever att journalistiken då kanske är lite för positiv. Medan om man mer har perspektivet alltså på ja, men det här är människor som kommer hit, alltså mer det humanitära, så de som man kan ana liksom, de åsikterna hos, de tycker att journalistiken om immigration har blivit allt mer påverkat av ja, högervindar som finns i samhället, och att det pratas mycket om ja, men kostnader och vad heter det, antal och så. Så att där har ju individens eget perspektiv spelar viss roll för hur man tolkar nyheterna. Men alldeles oavsett så är det ju att båda grupperna, oavsett vilket perspektiv man har, så upplever man att det finns någonting där bakom som man inte riktigt vet varför journalister väljer den här vinkeln och vad som finns bakom det.
Ja, för det där är ju så intressant, för att jag tänker framförallt på mindre tidningar som de här exemplen som ni har diskuterat i fokusgrupperna kommer ifrån. Så är det ju ofta samma journalister som skriver om olika ämnen. Alltså att de kan skriva om både sjukvård och om immigration. Hur kommer det sig att man liksom tolkar att de här personerna ja, har en dold agenda bakom det ena ämnet men inte bakom det andra ämnet?
Ja, det är en spännande fråga. Om jag lyfter det lite så har vi ju kunnat se i den nationella SOM-undersökningen att när vi har frågat om hur stort förtroende människor har, alltså mellan 16 och 85 år, hur stort förtroende de har för mediernas nyhetsbevakning när det gäller sjukvård och ja, men arbetsmarknad och brottslighet och immigration, så hamnar ju sjukvården i topp och brottslighet och immigration hamnar i botten. Så någonstans finns det att man redan gör en det ligger någon värdering liksom bakom det. För det är precis som du säger, det är ju särskilt på mindre tidningar så är det ju samma journalister och det borde ju inte spela någon roll. Men det är någonting annat. Det är komplext det här. Vilket ju också gör att det inte finns en enda quick fix. Om man nu vill kunna locka till sig fler av dem som är sällananvändare eller nästan sällananvändare. Så det är helt enkelt lite olika faktorer som spelar roll här. På något sätt. Och det är en fråga som jag väldigt gärna vill djupdyka ytterligare i för att försöka förstå.
Om vi ändå går in på quick fixen då, eller någon typ av fix, vad bör journalister och redaktioner göra för att återvinna förtroendet hos de här sällananvändarna?
Som vi har pratat om redan tidigare, så det här med tydligheten, att berätta hur... hur går det till? Vad har man för... vad är det som ligger till grund för den oberoende journalistiken? Hur jobbar man? Och, det är som någon efterfrågar... det kanske vi kommer in på, men det... Vi tittade även då på nyheter som gällde brottslighet. Och där efterfrågas att man ska... hålla sig, att de efterfrågar ett etiskt ramverk skulle man kunna säga. Och då tänker jag som medieforskare att ja, men det finns ju redan. Och det kanske är en sak att lyfta upp. Inte så att man ska nämna det i varenda artikel, men att det ska finnas lättillgängligt någonstans om att det här jobbar vi ut efter och de här etiska liksom gränsdragningarna gör vi. Sen har jag sett ju att i vissa situationer så kan den som är ansvarig för, ja, antingen chefredaktör eller liksom ansvarig för nyhetsredaktionen gå in och lägga till en kommentar om att vi har tänkt så här när vi har valt att inte publicera det här namnet, eller vi har tänkt så här när vi har valt att publicera namnet och det beror på detta och detta och detta. Och alla sådana förtydliganden är, skulle jag säga, är nog guld värda för att just för tydligheten och för transparensen och att vinna människors förtroende. Och det tror jag inte gäller bara den här gruppen av sällananvändare, utan det tror jag nog gäller mer generellt också.
Mm. Ja, men som du är inne på med det etiska ramverket, som journalist så blir jag lite irriterad på de här respondenterna när jag läser rapporten. Just för att de inte verkar förstå hur journalister jobbar och vad, att det finns ganska mycket ändå regler och ramverk och även lagar som ligger bakom. Men är det liksom journalisternas ansvar att se till att de lär sig det?
Att se till att informationen finns, tänker jag, är journalisternas ansvar. Att man lär sig det. Det är ju klart att det här är ju någonting som man rimligen tar upp i skolan också. Så kan jag kanske tänka mig att det har varit väldigt mycket fokus på just källkritik. Så då är ju medierna en del där i. Men jag tänker så här att egentligen, jo. Som medieforskare så studsar jag ju också på vissa resonemang om man tänker, men jösses, vet ni inte det här? Men sen, det där är ju liksom ingenting som är en självklarhet för folk i allmänhet. Och det är liksom ingenting man får med sig från att man föds, utan där behöver man ju, om man behöver erfarenheter, man behöver också få kunskap, och kunskapen kan komma från lite olika håll och medierna kan bidra med det på sitt sätt.
Det här med källkritik, är det så att folk har blivit liksom för källkritiska, så att man även är kritisk mot det journalistiska innehållet och vad som ligger bakom?
Nej, jag skulle inte säga att människor har blivit för källkritiska, utan det behöver man vara i liksom den världen vi lever i, och man kanske till och med behöver vara ännu mer källkritisk. Jag har ju sett de här rapporterna, svenskarna och internet, där visar det sig att att äldre, eller medelålders äldre, har inte kanske tillräckligt källkritiska när de är ute på och surfar runt på internet och så, utan att det är de yngre som står för källkritiken. Och det kommer ju äldre de blir, desto större andel av befolkningen kommer ju liksom ha ett källkritiskt, mer källkritiskt perspektiv med sig. Men nej, jag tycker inte att man är för källkritisk. Och sen kan jag, då skulle jag just nästan ställa en motfråga, att varför ska man inte vara lika källkritisk mot medier? Vi vet ju vad vi har här i Sverige, men det finns ju andra länder där kanske inte har lika öppna medier på det sättet. Och där behövs det ju källkritik. Och de medierna kan vi ta del av här också. Och då behöver vi källkritik med oss. Och sen, jag tänker att det är nyttigt. Så länge man kan använda det på rätt sätt. Går det över sen liksom till att bli, ja, men konspiratoriskt, och då pratar vi ju liksom om en annan sak. Men annars tycker jag att källkritik är sunt.
Om du var chefredaktör då, vad skulle du säga åt dina reportrar att göra när de rapporterar om till exempel immigration?
Jag skulle ju kanske inte, det har inte specifikt med immigration att göra, men jag skulle tycka att det var väldigt spännande att låta journalister byta plats med varandra, alltså, eller byta bevakningsområde med varandra, för att jag tror att det är väldigt nyttigt att få ett annat perspektiv med sig. Och kanske möjligen skicka ut journalister som har, ja, på, jag vet inte, man kan ju ha praktik någonstans, eller alltså göra något annat i några månader för att få lite nya infallsvinklar förhoppningsvis.
Ett annat yrke menar du då?
Skulle det kunna vara, ja. Men framförallt, det kräver ju lite mer resurser och så. Men att byta ämnes- eller bevakningsområde med varandra skulle ju kunna vara görbart. Och sen också att nej, men man kan ju tänka på hur man skriver också. För det är just det här exemplet som jag lyfte innan och som nämndes då. Liksom att man skriver att den här rapporten visar att man är liksom mer tydlig med var kommer informationen ifrån. Och det är en ganska enkel sak att göra. Det handlar ju om att justera lite grann hur man skriver, helt enkelt. Och det behöver ju inte vara så kosta så mycket eller kräva så mycket.
Varför skulle det hjälpa att byta bevakningsområde, tänker du?
Det tänker jag egentligen mest för att få bryta av lite grann mot sitt eget. Det kan ändå bli lätt att man, jag ska inte säga fastnar i det, man får ju liksom man utvecklar ju kunskap på det området. Men jag tror ändå att ett utbyte kan göra att man kanske kan se saker i, eller åtminstone några saker liksom, i ett annat perspektiv, och att det kanske ställs andra frågor. Det kanske ställs andra typer av frågor inom kulturjournalistiken eller sportjournalistiken jämfört med vad det görs inom ja, den politiska bevakningen. Så att förhållandevis lätt sätt att få in lite ny input.
Går det att få eller går det att omvända en sällananvändare, tror du, till att bli en mycket användare, eller vad vi ska kalla dem?
Om vi tänker de här som är, ja, men riktigt sällananvändare, som liksom inte ens någon gång i veckan tar del av nyheter, så kan det kanske vara svårt. Samtidigt så det är en grupp som är, de är ju lite yngre oftast i den gruppen, och vi vet sedan tidigare forskning att ju äldre man blir, desto mer intresserad blir man av vad som händer i samhället och vad som händer i det nära samhället eller omgivningen också. Liksom man, ja, stadgar sig och får barn, och då kan det bli viktigt att få veta vad som händer liksom på kommunnivå när det gäller barnomsorg och skola och så. Det kan ju bli en inkörsport. Så att en del av de här kanske kommer att bli, om inte regelbundna nyhetsanvändare, så åtminstone någorlunda intresserade av nyheter. Men jag tänker att det är nog en svår grupp, men jag tänker att det kanske är än viktigare att fokusera på den gruppen som kommer näst därefter, alltså de som bara tar del av nyheter någon gång i veckan. Så att inte de halkar ner och blir sällan användare, utan att vi liksom vill hålla kvar dem och förhoppningsvis få dem att bli mer intresserade eller ta del av nyheter oftare.
Avslutningsvis då, om du fick välja en sak, vad tycker du själv är den mest spännande insikten under det här projektet?
Åh, det finns ju flera. Men jag tycker ändå att det är spännande det här med det källkritiska perspektivet som de här personerna vi har intervjuat har. Och att det sitter mer eller mindre i ryggraden och att man applicerar det liksom på alla olika områden inklusive nyhetsjournalistiken. Och där är något, där har jag inget svar på hur man, exakt hur man möter det, men att det är någonting man behöver ta med sig som journalist och som nyhetschef och så, att det här kanske är en generation som det är en generation som har förmåga att leta information på ett helt annat sätt än vad äldre generationer har haft. Att man behöver fundera en vända kring det och hur man kan jobba för att tilltala dem också.
Med det får vi lov att sätta punkt för dagens avsnitt. Tack så mycket för att du kunde vara med, Ulrika.
Stort tack.
Projektet Medieborgare i nyhetsskugga är ett samarbete mellan Medier och demokrati och JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Alla de tre delrapporterna finns publicerade på Medier och demokratis hemsida. Och det här avsnittet av Medier och demokratipodden spelades in fredagen den 9 december.